jag ska säga något om mig själv så är det att nu går jag och längtar efter våren. För då kan jag ge mig ut och segla, vilket är det jag försöker göra så mycket som möjligt när vädret tillåter. Men då måste isen lätta först, så får jag några veckor till. Och jag hade faktiskt läst programmet före, så jag visste att jag skulle predika om Gud Fader allsmäktig. Men innan jag gör det så börjar vi med en bön. Tack Gud för att vi får vara här ikväll. Tack Gud för att du har skapat oss, att du har lett oss till den här stunden ikväll. Och jag ber att du ska visa dig för oss och öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot ett ord från dig. I Jesu namn. Amen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Fundera på hur många gånger ni har läst dem i kyrkan under en gudstjänst. Om ni har hängt i ett tag så är det säkert tusentals gånger som ni läst dem. Och hur mycket tänker man egentligen på orden en vanlig söndag? För mig i alla fall så går det mycket på automatik. Jag är väldigt förtjust i liturgin i gudstjänsten. Jag tycker det är en trygghet att jag kan gå varje söndag till Roseniuskyrkan i Stockholm. Och så är det samma liturgi varje söndag. För jag tycker att när jag kan den här liturgin, när jag lärt mig den, så hjälper den mig att fokusera uppåt mot Gud istället för att tänka på det jag håller på med nu. Att orden sitter i ryggmärgen gör att tanken kan söka sig uppåt. Men nackdelen med att ha det i ryggmärgen, det är ju att orden lätt går förbi när jag läser dem. När jag fick konfirmandundervisning så fick jag tipset att man kan läsa varje strof två gånger i trosbekännelsen eller Fader vår. Så första gången reflexmässigt, andra gången att tänka efter. Eller så kan man göra som vi gör nu. Ha undervisning om det och verkligen få djupdyka i det. Och det är jag väldigt tacksam för att få studera Gud på det här sättet tycker jag leder till en mycket djupare förståelse av vem man är och vad han vill göra med oss. Sen kan man fundera på hur djup förståelse vi faktiskt kan få av Gud. På dagarna i Stockholm då så jobbar jag som programmerare. Och det är ju, ja, mitt jobb är att jag sitter och tänker vad jag vill att datorn ska göra. Och så knackar jag lite på tangentbordet. Och så gör datorn det jag tänkte att den skulle göra. Ibland, oftast inte. Men datorn är en maskin som jag kan förstå hur den fungerar. Det är en väldigt komplex maskin, men jag kan bryta ner den i beståndsdelar och resonera om varje del och sen förstå helheten. Det är en maskin som är greppbar för människan som jag kan förstå. Men hur är det med Gud? Kan vi förstå Gud på samma sätt som vi kan förstå en dator eller en maskin? I vår kultur, den västerländska kulturen, så är tron på intellektet och vetenskapen, den är hög. Det finns en positiv tro på vetenskapen, att vetenskapen kan förklara allt. Om vi bara studerar universum tillräckligt noga och tillräckligt ingående, bryter ner det i beståndsdelar, om vi förstår först atomer och sen protoner och elektroner och sen det som finns under, så kan vi förstå maskineriet som är universum. Kanske är det så, jag vet inte. Men det finns en risk att vi tar med oss det här intellektuella utforskande tankesättet när vi pratar om Gud. En tanke om att om vi bara studerar Bibeln eller Gud tillräckligt mycket så kan vi förstå honom helt och hållet. Att vi precis som en maskin kan lista ut vem Gud är. Och det stämmer inte. Det är en villfarelse. Vi kan inte stycka upp Gud och förstå alla beståndsdelar och sen förstå helheten. Men för ett västerländskt sinne så kan det vara provocerande att höra orden "det är ett mysterium". Tänk dig att du är i dialog med en ateist och så säger du, när du fått en knivig fråga, "det är ett mysterium som vi inte kan förstå". Då kommer ateisten ungefär säga: "aha, din tro den är baserad på myter och villfarelser. Hur kan du tro på Gud om du inte ens kan förklara eller förstå honom?" Svaret är att om Gud finns, vilket jag är övertygad om, så är han olik oss människor. Om man tänker till exempel asatro eller grekisk mytologi, där är gudarna väldigt lika människor. De drivs av samma krafter som människor gör. De kan vara kärleksfulla och goda, men de kan lika gärna vara onda och drivas av sina lustar. Men Gud är inte som människor, han är helt olik oss. För vi är skapade i hans avbild, vi är en reflektion av Gud. Men Gud är inte en reflektion av oss. Gud är oskapad från evighet till evighet. Medan vi är skapade varelser som lever korta liv. Att vi människor ska förstå Gud rakt igenom, det är en omöjlighet. För han är större än vi kan tänka och föreställa oss. Så när vi går in i det här ämnet så ska vi göra det med ett ganska stort mått av ödmjukhet. Vi får tänka att vi kan komma en bra bit på vägen, men vi kan inte komma hela vägen. Men bara för att vi inte kan förstå Gud fullt ut så betyder inte det att vi inte kan förstå honom alls. Gud som är oändlig, oskapad, allsmäktig, han har ändå valt att visa sig för oss på sätt som vi kan förstå. Och det här kanske är det första mysteriet. Att Gud som har skapat universum, han söker kontakt med oss och vill ha en personlig relation med oss. I mina förberedelser så googlade jag lite på internet och hittade en uppskattning av hur många stjärnor det finns i universum. Och nu när jag läser mitt manuskript så ser jag att jag har räknat fel här, för det blev för stora siffror för mig. Så förklaringen faller, men resultatet är att det finns 200 biljoner triljoner stjärnor. Och det är för att det finns 2 biljoner galaxer i universum. Så om man skriver ut det så är det som ett tal, så är det en 2 följt av 23 nollor. Och på sätt och vis så kan vi förstå det som fakta. Jag skulle kunna skriva upp talet på en whiteboard. Ni skulle kunna se det och säga: japp, det där, det är så många stjärnor det finns. Men samtidigt, kan vi inse det? Kan någon av er föreställa er 200 biljoner triljoner stjärnor? Hur ser det ut? För mig så är det omöjligt att fullt ut förstå och greppa. Men här är det verkliga mysteriet. Att Gud som har skapat varenda atom i alla de här stjärnorna och upprätthåller hela universum, han vill ha en personlig relation med dig. I Psaltaren 8:4 så står det: "när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa att du tänker på henne, en människoson att du tar hand om honom?" Att Gud som har skapat hela universum söker en relation med oss är svårt att förstå. För när vi läser Gud, Fader, i trosbekännelsen, så syftar det på att fadern har fött Jesus. Men Gud är också en fader för oss. Och det finns en spänning här mellan fader och allsmäktig som är svår att greppa. Det är både det personliga och det allsmäktiga samtidigt. Men det är också underbart. För en allsmäktig fader, det är något väldigt fint att ha. Så vi ska grotta ner oss lite mer i teologin om de här tre delarna i det första stycket i trosbekännelsen. Alltså fadern, allsmäktig skapare. Men först ska jag säga något om treenigheten. Och det är att de här tre personerna, fadern, sonen och anden, de är inte tre separata delar. Det här kommer fram i Shema, vilket är på hebreiska är det stora budet. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Det är kärnan i tron i Gamla testamentet, att Gud är en. Så Gud är en enhet, men också tre personer. Och här kan man skilja på vem Gud är och hur Gud agerar, vad han gör. Alla personer i treenigheten är allsmäktiga, eviga, kärleksfulla och rättvisa. Men fadern agerar på andra sätt än sonen och anden. Och just att treenigheten är tre personer gör att vi får tre infallsvinklar på att förstå Gud. Och det ger oss en djupare förståelse av Gud. Och att det är tre personer framkommer på ett av de tydligaste sätten när Jesus döps. Det står om det i Matteus 3. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Gud är inte en buktalare som låtsas vara tre personer här, utan det vi möter, det är treenigheten som en enhet men som agerar som tre personer. Så mycket av det jag säger ikväll är ju tillämpbart på hela treenigheten, men kommer kanske lite extra till uttryck när man pratar om just fadern. Så, först Gud som fader. Och vad innebär det då att vara fader? Jag sa ju tidigare att vi människor, vi är en avbild av Gud, en reflektion. Men Gud är inte en avbild av oss. Alltså, när vi pratar om faderskap så har vi ett gudomligt faderskap och ett mänskligt jordiskt faderskap. Och vi ska vara försiktiga med att ta våra jordiska uppfattningar och lägga på dem på Gud. Det är lätt att tro att vår egen relation till vår egen far, jordiska far, är en slags mall för vår relation till Gud. Det ska vara tvärtom. Gud är mallen för de mänskliga relationerna. För vi har ju alla olika relationer till våra pappor. För några så kan det vara kärlek och närhet och en trygg uppväxt. Och för annan så kan det vara avstånd, otrygghet eller hårdhet. Någon kanske aldrig har känt sin pappa. Så vi ska akta oss för att projicera det här mänskliga på Gud och tänka att Gud är som vår mänskliga pappa. Men de som har haft en god far kan känna igen kärlek, fostran, beskydd och omsorg när vi talar om Gud fadern. Och de som inte haft en god far, de kan känna igen det de blivit berövade, vad de borde ha fått när de växte upp men aldrig fick. Men oavsett om vi kommer med igenkänning eller längtan och saknad, så får vi närma oss Gud som den fullkomliga fadern som han är. Att Gud är fader innebär dels att han fött Jesus, men också att han är far till oss och att vi får vara hans barn. Och det här barnaskapet är, det finns i alla fall två bottnar på det. För trots vetenskap och teknologiska landvinningar så är det fortfarande så att barn behöver en biologisk pappa. Och om vi spårar våra biologiska pappor bakåt och bakåt så hamnar vi till sist hos Adam. Och Adam, han har ju ingen pappa än Gud. I första Mosebok står det: och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Vi är alla människor skapta av Gud. Och Gud var inte bara med i skapandet av den första människan utan av varje människa. David skriver i Psaltarpsalm att du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Oavsett om en människa tror på Gud eller inte, så kan man inte komma från att om Gud inte hade velat att den här människan skulle finnas, så hade människan inte funnits. Men när vi säger att Gud är vår far, eller att vi är Guds barn, så är det inte det allmänna att vi är skapade av Gud som vi tänker på. Utan i Bibeln så är det här en väldigt specifik innebörd för oss kristna. Och Guds faderskap märks tydligast i Nya testamentet, men det kommer också fram i Gamla testamentet i Guds relation till Israel, hans utvalda folk. I femte Mosebok står det: ni är Herren er Guds barn. Du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud, och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk bland alla folk på jorden. Och i Jesaja så kan vi också läsa att Gud har ett modershjärta för sitt folk. Ni ska få dia, och det här säger han riktat till Jerusalem och folket. Ni ska få dia och bli burna på höften och sitta i knät och bli smekta. Som en mor tröstar sitt barn ska jag trösta er. I Jerusalem ska ni få tröst. Så i Gamla testamentet märker vi att Gud är en far för folket och att Israels folk kan kalla sig för Guds barn. Och det är ju bra. Vi märker att Gud är kärleksfull, omsorgsfull, mild, tålmodig och ett faders och moders knä som folket får komma till. Men gäller det här bara Israel i Gamla testamentet, eller gäller det oss också idag? När Jesus visar sig för Maria Magdalena efter att han uppstått, så säger han till henne: men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Jesus har alltså själv sagt att vi är hans bror och hans syster, och att hans far, det är också vår far. Och Paulus skriver: alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, och i honom ropar vi Abba far. Och det är viktigt att Paulus skriver just Abba. För på svenska så finns det ju en skillnad i att säga far eller pappa. Abba, det är något som ett litet barn säger. Pappa, mamma, det är första ordet man lär sig. Och många, kanske alla språk, har enkla ord just för istället för mor och far. Så man kanske säger pappa, daddy på engelska. På Luganda säger man tata. På arabiska och albanska så heter det babi. Enkla ord som ett litet, litet barn kan säga. Och här får vi se att vi får ha samma relation till Gud som ett litet barn, kanske en ettåring, kan ha till sin pappa. Det kan kännas väldigt tryggt att som ett litet barn ha en mäktig, till och med allsmäktig pappa. Men det kan också vara utmanande för oss. För ett litet barn, det är helt beroende av sina föräldrar. En ettåring, det klarar sig inte länge utan mamma eller pappa. Men som vuxen, då vill man ju gärna vara oberoende och självständig. Eller det kanske bara gäller mig, att jag aldrig kom ur trotsfasen. Men att vara kristen, det är att konfronteras med att man behöver hela tiden Gud. Man är beroende av Gud. Precis som ett litet barn. Det kan vara lockande att säga kan själv. Men är det någonting som kommer fram i Bibeln så är det att vi kan inte själv. Vi behöver Gud. Precis som ett litet barn. Men Gud är inte bara vår far utan är också allsmäktig. Det andra ordet vi ska stanna för. Och det här är någonting som är lite knepigt för oss att förstå. För mig till exempel så ligger Guds fruktan och Guds allsmakt, de ligger nära varandra. Jag kan tänka till exempel på en kraftig åskstorm med starka vindar och regn och blixtar. Och även om jag är inomhus och är helt trygg och skyddad så kan jag inte låta bli att tänka på hur stor och mäktig stormen är. Och hur liten och obetydlig jag är jämfört med stormen. Så även om jag är helt skyddad och trygg så bävar jag inför stormens makt. Så tänker jag att det är med Gud och Guds fruktan. För även om jag är helt trygg i hans famn så bävar jag inför hans makt. Jag har lika lite kontroll över Gud som jag har kontroll över åskstormen. För Gud är inte en tam knähund som vi kan göra som vi vill med. Vi kan inte lära honom några trick och vi kan inte få honom att sitta på befallning. Ändå är det ofta det man försöker med i många kyrkor och sammanhang. Man vill massera och forma bilden av Gud så den passar in i den platsen man vill ge honom. Men så istället för att människor låter sig formas efter Gud så formar man Gud efter det man behöver och vill ha för stunden. Och det här är inte alls någon ny trend. Det har människor gjort i 2000 år. Det finns massa exempel i kyrkohistorien med folk som vill att ändra Guds begreppet. Och särskilt märker vi det kanske i vårt land de senaste 120 åren sedan liberalteologin och bibelkritiken gjort sitt intåg. Problemet med det här är att man vill närma sig Gud på våra villkor. Gud finns och han är allsmäktig. Och då frågar jag er, är det på våra villkor eller på Guds villkor som den relationen ska vara? Relationen mellan Gud och skapare. Är det den dödlige eller den odödlige som borde anpassa sig? Är det Gud eller människa som är i förarsätet? Om vi vill lära oss något om Guds fruktan så ska vi läsa Jobs bok. Job, han blir utsatt för lidande och utmaningar. Han mister allt. Han förlorar allt han äger. Han förlorar sin familj, sin hälsa och sina vänner. Men han slutar aldrig tro på Gud. Men han ser Gud som sin fiende och ifrågasätter honom. Och säger: Gud, hur kan du straffa mig när jag inte gjort något ont? Jag har rätt och du har fel. Men Gud möter Jobb och talar till honom ur en stormvind och säger: var var du när jag lade jordens grund? Svara om du vet och förstår. Och frågar: har du sett ut över jordens vidder? Berätta om du förstår allt detta. I mötet med Gud så inser Jobb att han är, jämfört med Gud, liten och ringa, och att han inte hade förstått något av det han sa. Han säger: förut hade jag inte hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka det och ångrar mig i stoft och aska. Jag ordade om det jag inte begrep, om det som var för underbart för mig och som jag inte förstod. För mig är det självklart att när vi närmar oss den allsmäktige guden så är det på hans villkor som vi söker honom. Men tack och lov så har han valt att söka oss på våra villkor och på sätt som vi kan förstå honom. Gud har ingen plikt eller krav från oss att han måste göra sig känd för oss eller ha en relation med oss. Men ändå vill han det. Han har valt att visa sig för oss i sitt ord på sätt som vi kan förstå. I Andra Timoteus står det: hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Och om vi är kloka så söker vi Gud med ett stort mått av gudsfruktan, med tanke på att det är just den allsmäktige och den evige guden som vi närmar oss. Det finns en spänning här mellan den nära relationen som ett litet barn har till sin pappa och att relationen är med en allsmäktig Gud. Men så får det vara, tror jag. Det får vara ytterligare ett mysterium. Vi kan få känna både trygghet och bävan och gudsfruktan samtidigt. Och vad innebär då Guds allsmäktighet rent konkret? Jo, det innebär att Gud, han kontrollerar allt, han styr allt och han upprätthåller hela skapelsen i varje stund. Det står i Psaltaren 97 att Guds blixtar lyser upp världen, jorden ser dem och bävar. Bergen smälter som vax inför Herren, inför hela jordens Herre. Jorden bävar och bergen smälter som vax. Det tror jag är en rätt och riktig gudsfruktan. Så Gud har makt över allt han skapat, men han har också en plan för allt som han skapat. För människan är från början skapt för gemenskap med Gud, men valde att göra uppror. Och då vill jag bara säga att det finns ingen motsättning mellan människans fria vilja och Guds allsmakt. Men sedan det här ursprungliga upproret så har Gud genom världshistorien verkat för att rädda mänskligheten och återupprätta den här relationen. Det vi läser om i Bibeln, om vår frälsning, det är inte en slump att det skedde så, att det bara var ett lyckligt sammanträffande. Utan det är genom Guds beslut och han har styrt världens historia just för vår frälsning. Det var Gud Fadern som bestämde att du skulle räddas från dina synder. Gud bestämde att offra sig själv och han har lett världen fram till Jesu död på korset och leder den fortfarande. I Efesierbrevet 1 står det: i kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Det här var Gud Faderns vilja. Att vi som barn skulle bli räddade från vår egen synd. Och Gud har genom sin allsmakt ordnat att planen gick i uppfyllelse. Och Guds allsmäktighet, det betyder att när vi kommer till hans faders famn så vet vi att inget är omöjligt för honom. Så det tredje ordet, skapare. Från början så var inget. Gud, han är evig från evighet till evighet. Men det som var skapat, det fanns inte ännu. Det fanns en tid före jorden fanns. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och när man pratar om just skapelsen, Guds skapelse, så uppstår ofta frågan hur? Hur skapade Gud världen? I en av böckerna som jag läst som förberedelse inför det här så finns det en underrubrik som heter Människan, avbild eller apbild. Alltså, är vi skapade från Guds avbild eller är vi en bild av de apor som vi evolutionärt kommer från? Är jorden 6000 år gammal eller är den 13,7 miljarder år? Och om evolutionsteorin stämmer, vad säger det om Gud? Jag minns att jag funderade mycket på det här, framförallt när jag gick på gymnasiet. För då fick man lära sig mycket om evolutionsteorin och det kändes ofta som ett ifrågasättande av kristen tro. Så jag läste böcker som argumenterade för att skapelseberättelsen i Bibeln skulle tolkas bokstavligt och att den var sann och att jorden var 6000 år gammal. Sen finns det såklart de som alltid tyckt att skapelseberättelsen ska tolkas bildligt. Kyrkofadern Augustinus lär ha varit en sån. Hans resonemang var att Gud är allsmäktig så det kan omöjligt att ha tagit honom 6 hela dagar och skapa världen. Det måste ha gått så här. Och berättelsen är bara till för att ge oss ett sammanhang och en kontext. Mitt personliga svar på den här frågan är att jag nog egentligen inte bryr mig. Alltså, jag bryr mig nog inte om världen skapades på 6 dagar eller om det tog miljarder av år. För jag tänker att min tro baseras inte på skapelseberättelsen. Den grundar sig på Jesu död och uppståndelse. Så oavsett vad kreationister eller vetenskapsmän säger så påverkar inte det min tro på Gud. Jag tycker att det som är viktigt inte är hur Gud skapade världen utan att han gjorde det. Och det kan säkert framstå som ignorant eller faktaresistent, men det är så jag tänker. För det som är vetenskapen att den kan ofta ge svar på hur. Hur händer någonting? Men när det gäller skapelsen så kan den inte ge svar på vem eller varför. Gud har skapat världen ur intet. Och det kan vetenskapen inte ta ifrån oss. För vetenskapen har inget att säga om det. Vad betyder det då för oss att Gud har skapat världen? En intressant sak är att han verkar ha lagt ner samma skaparglädje i oss människor. Som programmerare till exempel så sa jag att först sitter jag och tänker ut någonting som jag vill göra och så skriver jag på datorn och så blir det. Så att jag tänker och sen skapar jag det med mina händer. Och för ett tag sedan så läste jag en bok om programmering som ville fånga in varför människor lockas av det. Varför det är så kul. Och då stod det så här. Och jag vet inte om författaren är kristen eller inte. Men han skrev. Den första och viktigaste anledningen är den roa glädjen över att skapa saker. Precis som ett barn glädjer sig över sandslottet, så glädjer sig en vuxen över att bygga saker. Särskilt saker som de själva tänkt ut. Jag tror att den här glädjen måste vara en spegelbild av Guds glädje i att göra saker. En glädje som visar sig att varje blad och varje snöflinga är ny och unik. Jag gillar den tanken, för jag tänker att vi är skapta i Guds avbild och vi skapar i Guds avbild. För vi människor är ju skapande varelser. Vi bygger hus, gör mat, kläder, vi skriver böcker, sånger och dikter. Vi virkar och syr och snickrar och målar och svarvar och odlar och anlägger och programmerar. I människor finns det en enorm skaparglädje som vill komma ut och som gör det allt vi gör. Vi skapar också familjer, vi skapar gemenskaper och vi skapar kyrkor. Men vi skapar inte själva, utan allt det här skapandet sker tillsammans med Gud. För återigen, utan Gud skulle inget finnas och inget finnas till. Och eftersom Gud skapat allt, så får och ska vi se Gud som roten till allt det som är gott i våra liv. Jag tänker till exempel på när vi ber bordsbön och tackar för maten. För även om det är människor som planterat, skördat och bakat, så är det Gud som har skapat vetet och han har skapat de kemiska processerna som gör att mjöl blir till bröd. Och han har skapat vår kropp så att den kan ta upp näring från brödet. Luther har en förklaring till ge oss idag vårt dagliga bröd från Fader vår. Och det är en underbar förklaring. Han uppmanar oss att inte stanna vid vad han kallar den fattiga brödkakan, utan tänka vidare. För det är Gud som får vetet att växa. Och så här skriver Luther. Vi ber ju att Gud ska ge oss mat och dryck, kläder, hus, hem och en frisk kropp. Och att han ska låta säden och frukten växa på fälten och frodas. Vidare ber vi att han ska hjälpa oss med god hushållning där hemma och ge och bevara åt oss en from hustru eller man, fromma barn och tjänare. Att han ska låta vårt arbete och hantverk få framgång och lyckas. Att han ska ge trogna grannar och goda vänner men mera. Att Gud åt makthavare, kungar, ministrar, riksdagsmän, domare och tjänstemän ska ge vishet, kraft och lycka till att styra väl och vinna seger mot alla fiender. Att folket ska leva tillsammans i fred, enhet och lydnad. Och vidare att han ska skydda oss för alla möjliga faror och skador, sjukdom och olycka, för oväder, hagel, eld, vatten, pandemi, förlust av boskap, krig och blodsutgjutelse, inflation, skadliga djur och onda människor och så vidare. När det gäller allt detta är det viktigt att hos de enfaldiga inskärpa att det här och allt annat liknande måste ges till oss av Gud och att vi måste be för det. Så långt Luther. Och jag tror att de här enfaldiga som måste inskärpas hos, det är väl då alla kristna skulle jag tro. Men när vi ber för vårt dagliga bröd så är det allt det här vi ber om. Allt det som behövs för en god tillvaro. Och omvänt då, allt det som är del av en god tillvaro är en gåva från Gud. Benjamin Franklin har skrivit: se på regnet som sänker sig över våra vingårdar och blir en del av vindruvorna som sedan blir vin. Ett ständigt bevis på att Gud älskar oss och att han vill se oss lyckliga. Med vinet kan jag tänka att det är extra sant, eftersom det är genom det vi tar emot Kristi blod i nattvarden. Men det gäller ju såklart mycket mer. Allt det här, mat, dryck, kläder, hus, kropp, familj, grannar, samhälle och så vidare. Allt är skapat av Gud. Det är ett tecken på att han är god och han vill att vi ska vara lyckliga. Så vi får glädjas över det skapta, över det kroppsliga. Men vi får inte bli så glada i vinet och det skapta att det blir viktigare än glädjen över skaparen. Vi får inte låta det skapta ta skaparens plats. Men vi får glädja oss åt det som vi får som gåvor från Gud. Men samtidigt som vi gläds åt naturen, åt jorden vi får bruka och skörden den ger, så ska vi komma ihåg att den här jorden, den varar inte för evigt. Den har ett bäst före datum. För Gud, han är inte klar med sin skapargärning, utan det ska komma en ny explosion av skaparkraft från Gud. För lika underbar som den här skapelsen är, så är den också fördärvad och trasig. Och den slits sönder av vår synd. Vi fördärvar våra relationer med varandra. Vi förstör våra samhällen. Vi förstör själva planeten. Och genom vår synd så förstör vi oss själva. Allt förstörs och fördärvas och svärtas ner av synden. Så den här världen kommer ha ett slut. Den kommer att dömas. Men den kommer också att ersättas av något nytt och mycket bättre. I Uppenbarelseboken så står det: och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Gud är nämligen inte klar med världen. Han är inte klar med oss människor. Han ska skapa en ny himmel och en ny jord där vi får leva i fullständig harmoni med honom och med varandra. Så, nu har vi pratat om Gud som fader, allsmäktig och som skapare. Men vad betyder det här för oss rent konkret? Jag ska försöka knyta ihop säcken. Så om du ser ut och tänker på annat så är det dags att vakna till. Jag är snart klar. Eller om du fastnar i tankar på fika, bröd och mjöl och grädde och så när jag pratar om Luthers förklaring. Nu är det i alla fall dags att lyssna. Förresten, vet ni vad det värsta är med att predika? Det är att vakna av ljudet i sin egen röst. När jag var ganska liten, jag kanske var 8 eller 10 år, så tyckte jag och min lillebror om att springa runt i huset och leka med tumstockar. Vi vecklade ut dem så de blev långa svärd och så sprang vi runt och fäktades med varandra. Och vi var väl ungefär så försiktiga som den typiska 8-åringen är. Så en dag så slog vi sönder en taklampa som var gjord av glas. Så vi gick till pappa och berättade för honom. Och han blev ledsen för det var en lampa från hans barndomshem. Och det var precis efter att farmor hade gått bort. Och vi blev ledsna för att pappa blev ledsen såklart. Och hur gärna vi alla tre ville så kunde ingen fixa lampan. Och när vi går till våra mänskliga föräldrar så kan det vara så. Hur mycket de än vill fixa och laga, så kan de inte alltid göra det. Våra pappors och våra mammors makt, den är begränsad. Allting går inte att göra helt. Allt går inte att laga. Och för oss människor så är det enkelt att ta sönder saker på ett sådant sätt att vi inte kan sätta ihop dem igen. Den här glaslampan har vi kommit över vid det här laget. Men Vi människor kan ha sönder mer än bara lampor. Vi har sönder varandra, vi har sönder relationer. Vi skadar oss själva genom vår synd. Och när det gäller att ha sönder saker, då är vår makt mycket större, nästan obegränsad, jämfört med hur liten den är när vi ska försöka sätta ihop sakerna igen. Vi och våra föräldrar, vi kommer ofta till korta. Men då har vi en allsmäktig himmelsk fader att gå till. Och han har sagt, se, jag gör allting nytt. Om jag skulle sammanfatta i en mening vad kristen tro betyder för mig, så är det detta, att allt löser sig. Det innebär att oavsett vad du gör, oavsett vad du har sönder, så finns det en trygg fadersfamn som väntar på dig. Och där får du från Gud Fader höra, jag löser det. Det är inte alltid han löser det här och nu, men genom sin allsmakt har han satt en frälsningsplan i verket. Han leder världen fram till den dagen han gör allting nytt. På den dagen kommer vi upptäcka att allting faktiskt har löst sig. För det kommer varken finnas död, synd, sorg, gråt eller plåga någon mer. Allt som tynger oss här kommer vara borta. Och för mig är detta kärnan, att det finns inget som pappa Gud inte kan fixa. Vi ber. Tack pappa Gud, tack Gud för att vi får vara dina barn. Att du har inkluderat oss i din familj. Att du söker oss, att du vill ha en personlig relation med oss. Att du vill upprätta och laga det som är skadat mellan oss. Tack pappa för att du är allsmäktig och att du har använt den här makten för att rädda oss. Att du har kontroll över den här världen och leder den framåt mot den nya världen. Och vi tackar dig för att du har skapat oss så underbart som vi är. Tack Gud för det goda du har skapat och ger oss i den här världen. Tack Gud för den omsorg du visar om oss varje dag. I Jesu namn. Amen.